Jag heter Pia och jag bor i Huskvarna. Jag var 43 år när jag träffade mannen. Faktiskt den lyckligaste perioden i mitt liv. Mitt i livet, barnen hade börjat bli lite större och började flytta hemifrån och jag kände att jag fick mer och mer egen tid. Jag hade precis startat upp min tredje frisersalong i Jönköping och jag var jätteglad och jättenöjd med mig själv. Men det enda som saknades då var ju mannen med stort M. Vi träffades på en dejtingsida på Facebook och det var ju spännande. Tog ett par gånger innan jag först gick med på den där koppen kaffe, den där första dejten som slog ner som en blixt från klarblå himmel. Relationen med mannen varade i 4,5 år tog det innan jag reste mig upp och gick för sista gången. Vad min familj tyckte de första gångerna när de träffade den här mannen har jag fått höra nu på efterhand, att de tyckte väl att han hade ett väldigt påklistrat leende, att han var väldigt självupptagen, att han var högljudd och väldigt skrytsam. Skröt om sin ekonomi och sina bilar och sitt företag. Och min mamma tyckte att han hade lite svårt med det sociala samspelet. Och nu på efterhand så förstår jag ju varför inte vi hade ju inga nära vänner och inte han heller. Vad jag kände så undrade jag ju lite ibland varför vi inte umgicks med andra. Och vad hans familj var någonstans. Och varför inte han träffade sin mamma och pappa och sina syskon. Firade ju aldrig jul tillsammans med någon direkt. Han var med mig hem hos min familj vid några jular, men det rann ju också ut i sanden så småningom. Och då blev det ju att jag och han satt hemma och firade jul. Och det var ju precis så han ville ha det. Han och jag mot världen. Det tog egentligen inte så långt in i relationen nu när man tänker efter. Som de här tendenserna, just kontrollerande, svartsjuka, intresse för mig och vad jag gjorde. I början var det ju väldigt ifrågasättande och som sagt var svartsjukan och kontrollen kom ju ganska tidigt. Men i början på en relation kan man ju tycka att svartsjuka är lite charmigt. Att man känner sig sedd och att de verkligen bryr sig. Men sen kom ju det här att han kunde brusa upp för minsta lilla. Och oftast då när inte vi tyckte, eller inte när jag tyckte som han ville att jag skulle tycka. Eller att jag inte delade hans åsikter. Det var ju också väldigt frustrerande för han när han kom med förslag och jag kände att det kändes inte rätt för mig. Då kunde han bli väldigt arg och gapig och skrikig eller bara drämma igen dörren och bara försvinna bort i timmar. Men en natt så tryckte han ner mig i sängen och satte sig gränslig över mig. Han tyckte jag hade varit egoistisk och bara tänkt på mig själv. Och jag kände då, så blev det väl, alltså det kändes väl i kroppen att någonting hade blivit fel, men det hette ju liksom, gjorde jag inte bara som han förväntade sig om att jag skulle göra, så skulle ju de här typ påhoppen aldrig hända. Just då var jag lite chockad och tänkte väl att oj då, nu hade jag väl inte riktigt gjort det som förväntades av mig. Och men dagen efter, man glömmer bort det. Man vill inte tro att det har hänt. Man lägger skuld på sig själv. Och lägga skuld på sig själv, det kommer ju väldigt tidigt in i en sån här relation. För emellan, de glömmer ju bort det väldigt snabbt. Och dagen efter var han ju den samma kärleksfulla, omtänksamma, om man nu kunde säga omtänksamma. Men, och då blir det att det där, det suddas ut ganska så snabbt. Men våldet var väldigt ifrågasättande. Han kunde gå igång på gamla bilder på Facebook till en början med och verkligen ifrågasätta och påstod att jag ljög och var det så här jag ville ha det i en relation, då var jag minsann ingenting att ha. Och det kunde väl gå ganska både ljudligt och hett till i början. Och jag var ju, alltså jag är en katig tjej och har skinn på näsan och stå för mig själv liksom. Så när det blev de här långa, utdragna utskällningarna så satte jag väl också emot och satte stopp. Och vid något tillfälle så tog jag väl ett steg lite för nära. Och han kände sig hotad, sa han till mig på efterhand. Han är 1,90 och väger 100 kilo. Och jag är 1,63 och vägde väl knappt 50. Så jag vet inte, han kände sig hotad. Men han tog tag i mina överarmar i alla fall och slängde in mig i ett kylskåp. Vilket innebar att en av stolarna föll ganska hårt i golvet och det uppstod väldigt litet märke. Och så pålöst jag det här dagen efter och då påstod han att det minsann var jag som hade knuffat honom. Att det fanns ingenting som kunde bevisa att det minsann var han som hade tagit hårt i mig och knuffat mig. Men jag såg ju på mina överarmar och på min höft att det hade ju kommit rodnad och jag fick faktiskt blåmärke på mina överarmar. Men man tänker inte på det då, man bara känner att men jag tar väl bort de där bilderna på Facebook och jag började radera vänner på Facebook också för att jag kände att jag vill inte hela tiden hålla på och försvara mig för allting. Ja, och det var väl det mycket som var rädslan under den här perioden. Alltså rädslan, den förändrades ju allt eftersom. I början var väl mer rädslan av att bli påkommen, att man hade typ manliga vänner eller att man hade relationer med kunder eller att man svarade i telefonen och lät lite för trevlig. Kunde man ju också få de här arga, kolsvarta blickarna eller att han ifrågasatte varför jag var så trevlig mot vissa. Speciellt när barnens pappa ringde så kunde han bli väldigt ifrågasättande och väldigt aggressiv både i kroppsspråket och verbalt. Och jag kände väl att hans kroppsspråk skrämde mig när han kunde gå emot mig eller. Och absolut, när han spände blicken i mig, den blev ju verkligen en kolsvart blick. Så i början, första året, då var det ju mycket den rädslan att man ville inte komma i de situationerna. Så man normaliserade ju redan där, fast jag visste inte att det var normaliserade jag gjorde. För jag undvek ju vissa saker. Men sen blev det ju, alltså det blev värre och värre och just den här psykiska misshandeln när du aldrig vet. Du kan känna känslan eller dörren när den öppnas när han kom hem. Nyckelknippan i bordet eller sa han något, pratade han med mig. Han letade oftast fel som jag gjorde. Hur jag vek kläderna i tvätten eller hur jag lagade maten eller hur jag rörde i grytorna. Hur jag dukade eller när middagen skulle stå på bordet, vilken tid. Vi fick ju ruta oss in i hans schema när han skulle träna, när han skulle jobba, när han skulle titta på tv, vilket som var väldigt viktigt. Hans tv-program, det var ingen idé att tro att man kunde sätta sig i lugn och ro och titta på tv. Tittade man inte på det programmet som han tyckte man skulle titta på, då blev det ju direkt. Det var ju minsann hans tv, hans soffa, hans hus. Han var häskare och han körde med en grov häskateknik och det la ju sig som en hinna över hela familjen, mina barn, hans barn. Och man formade sig efter det och normaliseringen hände ju varje dag. Och jag förstår ju det nu, varför jag var orolig, ängslig, började få ångest, sömnproblem, värk i kroppen, frånvarande. Men samtidigt så blev jag väldigt, inte uppspelt, men på mitt företag, på salongen med mina kunder så kunde jag stå och prata oavbrutet om saker och ting. Så jag glömde det här inlyssnande, det empatifulla. Jag ramlade på i ett ganska högt tempo. Men det var också i den här vevan som varningstelefonsamtalen började komma. SMS, telefonsamtal till jobbet. Fick även brev hem i brevlådan av andra kvinnor som hade levt ihop med honom och som verkligen bad mig till en början ganska trevligt och snällt att snälla, du måste lyssna på oss. Du måste ge dig av därifrån omedelbart för han kommer förstöra ditt liv. Men jag, man är blind i början och man vill inte se och man vill inte tro. Och han sa ju till mig hela tiden, det var svartsjuka kvinnor, avundsjuka kvinnor, kvinnor som ville våran relation illa, för att nu hade han ju faktiskt hittat kvinnan i sitt liv. Kvinnan han skulle gifta sig med och kvinnan han skulle leva ihop med resten av sitt liv. Och det skulle vara han och jag mot världen alltid. Och det var ju också här avtalen började skrivas. Sånt som skulle heta äktenskapsförord. Men vad jag skrev på var ju egentligen regelrätta affärsavtal kan man säga. Men ganska patetiska när man skrev på ett avtal där man fick lov att hålla sig frisk. Då kände man väl att, oj då. Alltså för mig var inte det här, det var med glimten i ögat och jag skrattade lite åt det. Men för honom var detta blodigt allvar. Och det skulle jag skulle få stå ut med det här blodiga allvaret. Det var bara att leva i det. Och tyvärr så valde jag ju också att göra det. Jag var rädd vissa perioder var jag faktiskt väldigt rädd och det är ju faktiskt sånt som jag minns idag. Eller som jag har fått mig påminns av idag av kollegor på jobbet och familj att jag var ju rädd när jag skulle gå hem ibland och oftast var det när jag inte kunde redogöra för milen jag hade kört med bilen och att det jag tankade med bensinen inte stämde överens med hur länge jag hade varit borta eller vad bilen hade kört eller vad trippmätaren stod på. Och jag kunde inte riktigt hundra komma ihåg vad det var jag hade varit någonstans. Då vet jag en kväll att jag kände det att nu skulle han nog gå i taket fullständigt och verkligen brusa upp. Så då talade jag om för min kollega på jobbet att det var nog bäst att hon skulle ta mina koder till datorn och mina inloggningsuppgifter och mina bankuppgifter. Och så sa jag det till henne att om jag inte kommer på måndag så står det vem som har gjort det i datorn. Så någonstans inom mig så kände jag ju en fruktansvärd rädsla. Jag vet att jag tänkte att trappan hemma var lång och det skulle vara så lätt att man halkade eller att man helt enkelt blev utknuffad för trappen. Vi skulle köpa hund. Jag gillade att träna och han gillade ju att träna och jag hade flera barn i familjen som var aktiva både med häst och cykelsport så att vi skulle väl, eller rättare sagt jag längtade nog efter en hund så att efter mycket om och men så hittade vi ju en söt liten valp som vi helt plötsligt en helg skulle åka och hämta. Jag var euforisk och jättelycklig och tänkte att nu så ska vi få någonting hela familjen att få ta hand om och ha något gemensamt med och göra roliga saker med. Två veckor var vi den här lyckliga, euforiska familjen som jag så mycket, eller som vi alla egentligen längtade efter och man vill ha tryggheten. Men jag började ju förstå när han skulle börja och skriva ordningsregler och förhållandesätt som vi skulle ha till den här lilla hunden. Han var 4 månader. Och det var ju ganska... det var väldigt fruktansvärda förhållningsregler vi skulle ha till den här valpen. Hur vi skulle fostra honom. Och sen hette det ju igen att... du Pia som är så värdelös, du kan ju inte ens fostra dina barn. Hur ska du nu då kunna fostra en valp när du inte gör det jag talar om för dig som är det bästa? Valpen kommer inte älska dig, han kommer bara älska mig som är hård och visar han sin plats. Och då började ju också komma det här med att han tryckte ner nosen i kisset på han när han råkade kissa lite inne. Han tog han hårt i nackskinnet när han inte gjorde det han blev tillsagd. Man fick säga till ett par, tre gånger sa han att vi fick göra med hunden. Och var det så att han inte lyssnade då skulle vi börja med bestraffning. Och lyssnade han inte på bestraffning när han blev inkastad i sin bur, då skulle vi handgripligen bestraffa hunden. Så hände det en kväll att jag stod på toaletten och borstade tänderna och det bara smalt till i trappen. Och jag hör den här hunden skriker förtvivlat. Och det bara smäller till ner i dörren och jag springer efter och skriker, vad är det som händer? Då hade den här lilla hunden råkat kissa en liten fläck på våran matta uppe i hallen. På en vanlig enkel IKEA-matta för inga pengar alls. Och jag blev helt förtvivlad och skrek liksom, är det så här vi ska fostra våran hund? Då vill inte jag ha någon hund. Men som alltid vid sådana här utbrott så såg jag bara hans ryggtavla i trappen och han bara knatade upp och när jag kom upp i sovrummet så ligger han och sover precis som ingenting har hänt. Och det var det här som var också väldigt frustrerande. Han blev inte påverkad av de här grejerna. För dagen därpå så var det precis som att ingenting hade hänt. Och jag menade på att alltså jag försökte fiska lite men man vågade ju inte heller. Och jag försökte fråga vad han menade. Men han bara ja, det är sånt som händer. Ja, det får man ta. Och så tänkte jag också att ja, det är väl sånt som... Det är väl så det är. Kanske när man har en hundvalp som ska bli rumsren. Men hunden var så himla god och snäll och... Jag kände det att han var ju nästan färdig när vi fick honom. Han hade inga problem med att inte kissa ute. Jag tänkte inte mer på detta i alla fall utan veckan gick. Nästa kväll stod jag på toaletten och borstade tänderna. Och om någon anledning så blir man väldigt lyhörd. Och jag kände i magkänslan faktiskt redan innan det hände. Så bara hör jag illskriket i trappen. Hunden skriker och han skriker och hunden skriker ännu högre. Och jag rusar ut och skriker, vad är det som händer? Släpp hunden. Och han lyfter hunden upp över trappen och skriker, jag ska döda den jävla hundjävlen. Nu fan i det får det vara nog med det här. Och precis när han skulle dra hundvalpen i golvet så kommer våra stora barn ut. Min flicka då som var 14-15 och hans son som var 16-17. Och alla blev involverade i det här och jag skriker, ta hunden, spring ut med han på gatan. Och hans stora son försöker gå emellan och allting blir en helt tumult. Och jag kommer inte ihåg så mycket av den här kvällen. Eller natten. Jag fick en blackout. Jag vet att jag ramlade hårt i golvet och slog mig i höften. Det såg jag dagen därpå. Blåmärkena började komma. Och Barnen grät och jag skrek och hunden skrek och tumultet var ett faktum och allting kastades om. Jag var fruktansvärt, fruktansvärt rädd den natten. Jag var så rädd så att jag faktiskt förlorat mycket av minnet. Det var svårt att plocka fram det här under polisförhören. Men det var ett av de starkaste minnena. Det finns många små och starka minnen, men detta är väl nog det som har satt mest spår både i mig och barn som fick uppleva detta. Woven klarade sig. Vi har gett han så mycket kompensationskärlek efter den här tiden. Uppbrottet när jag väl bestämde mig den dagen att nu fick det vara nog. Sista tiden hade varit fruktansvärt kaotisk och jag var fullständigt slut faktiskt. Jag kunde inte sköta någonting längre. Jag kunde inte sköta mina barn. Jag kunde inte sköta mitt jobb. Jag var sjukskriven i långa perioder. Den sommaren så råkade han ut för en svår cykelolycka och bröt ett visst antal ben i kroppen, både nyckelben och revben. Och han låg på sjukhus till och från och jag satt och vakade vid hans sida. Stod alltid som närmst anhörig när det skulle göras operationer. Och han var nog ganska medtagen också, så att det behövdes. Han behövde mycket vård och omtanke. Och som sagt var jag satt vid hans sida och jag tog hem han lite för tidigt från sjukhuset och vårdade honom. Detta var i juli 2015. Men när han började tillfriskna och bli sitt rätta jag igen så talade han om för mig ytterligare en gång. Och det skulle bli den sista gången. Han talade bara om för mig vilken värdelös jävla kvinna jag var. Och att det fanns så många andra kvinnor satt där och jag var där hela tiden. Försummade allt annat runt omkring mig. Men då reste jag mig upp och gick för sista gången. Jag sa ingenting, jag svarade inte på några frågor. Jag vände inte ens blicken bakåt. Jag bara reste mig upp och gick. Jag kände inte benen som bar mig. Allting var som en dimma. Såg mig inte för när jag gick över vägen. Jag tänkte bara, det är ingenting kommer kännas nu ändå. Inte ens som en buss körde på mig. Jag gick hem. Jag hade en lägenhet till mig och mina barn där jag fick lite andrum. Och jag kände det när jag kom hem. För det första så grät jag inte. När jag öppnade dörren och hade stängt den så brast jag ut i ett gapskratt. Jag skrattade så jag kiknade. Jag skrattade så jag låg på golvet och vred mig av skratt. Men skrattet bytte strax ut mot vrål. Jag vrålade, gapade, grät så det bara stod härliga till. Jag var helt okontrollbar i mitt känslospel. Allting hade slagits undan från mig och jag har faktiskt inte så mycket minnen just av, mer än att jag blev förundrad över att jag kunde skratta så hysteriskt. Men att skrattet övergick i avgrundsvrål och jag grät. Jag grät i flera dagar. Jag kontaktade en av kvinnorna som hade varnat mig under många år. Och jag kände att nu behövde jag hjälp. Jag behövde verkligen hjälp. Jag kommer inte överleva annars. Så jag skrev ett messenger på Facebook till henne att snälla hjälp mig. Och jag fick snabbt tillbaka ett svar. Pia, att det skulle ta dig 4 år innan du kom till insikt och lämna honom. Jag vet hur du känner och jag vet hur du mår och du behöver hjälp. Du kan komma till mig imorgon. Och det gjorde jag. Jag åkte ner till Göteborg och träffade en av hans före detta kvinnor. stannade hos henne i 2-3 dagar och det var det svåraste, tuffaste, otäckaste jag har gjort, tror jag. Jag bestämde mig ganska snabbt ändå att jag skulle polisanmäla. Jag hade varit i kontakt med kvinnojouren och de rekommenderade mig en advokatsbyrå uppe i Stockholm, Barbro Sjöqvist. Och en advokat där, Tove Sande. Så jag åkte upp till henne och vi kom överens om att hon skulle upprätta polisanmälan till mig och skicka ner till Jönköping. Och där skulle hon också ansöka om att få bli mitt målsägande biträde. Efter mycket om och men, och det tog väl någon vecka eller två, så får jag ett brev från Jönköpings tingsrätt där jag fick avslag ifrån att ha Tove Sande som mitt målsägande biträde. Jag hade gjort och agerat helt annorlunda idag med alltihopa, både med polisanmälan och med vilka advokater och hur allting med förhören hade gått till. Men just då så är man lever i en sån bubbla och man lever inte i någon verklighet. Och jag kände att jag ville ha den markeringen för min egen skull, för att jag verkligen denna gången verkligen inte skulle gå tillbaka. Så jag valde en annan advokat nere i Jönköping, ett familjerättsadvokat. Och det skulle visa sig att hon under alla polisförhören var helt novis om det jag satt och pratade om. Hon sa ingenting under de 7-8 timmarna som jag satt i polisförhör. Han fick 3 timmar och la all skuld på mig. Att det var jag som var psykiskt sjuk och att jag bara ville hämnas. Och att jag bara ville han och hans nya kvinna illa. Men det var exakt precis samma som han sa när jag blev tillsammans med honom och de andra kvinnorna varnade. Då sa han exakt samma ord. Det är bara de som vill hämnas. De är psykiskt sjuka. Du ska inte tro på vad de säger. Du har bara mig nu och det är mig du ska tro på. Mitt liv idag, man kan säga att efter lämnandet, att leva i det är en sak, men att lämna och komma ur det är en helt annan sak. Första 1,5 åren var ett helvete. Rent ut sagt, ett rent helvete. Det blev så illa faktiskt att jag fick ligga på sjukhus eller ligga på en sluten psykiatrisk avdelning på Ryhov i 5 veckor med full övervakning. Mitt liv var väldigt svart och jag kunde inte se något ljus i någon tunnel överhuvudtaget. Men sakta tar man sig tillbaka. Det är små baby steps i början som blir lite större kliv och lite större kliv. Idag är det 3 år sedan jag lämnade. Jag har fått en helt annan syn på livet. Jag gläds mer åt små, små saker. Och jag är mer tacksam för saker runt omkring mig. Vad jag kommer vara mest tacksam över är mina vänner som jag trodde hade försvunnit. Som ändå finns kvar. Jag är tacksam över att jag har fått mina barn att förstå lite granna vad deras mamma fick gå igenom. Det var ju många som förlorade mig och framförallt mina barn. Jag är tacksam för att de finns kvar för mig och att vi kan känna våran kärleksbubbla som vi alltid har haft i min familj. Jag är tacksam för den bloggen jag har börjat skriva. Jag är tacksam för att jag kan få hjälpa så många andra kvinnor. Jag är tacksam för att jag vågar synas och höras. Nu har jag också skrivit färdigt min bok tillsammans med Anna Casall. En bok om mitt liv under och hur man blir nedbruten av psykisk misshandel med inslag av fysiskt våld. hur lätt det är att tappa kompassen i sitt liv och hur lätt det är att bli medberoende till en misshandlande man. Boken kommer heta För din egen skull, och det var så han sa. Att gör du bara det jag säger till dig att du ska göra. Gör det för din egen skull, så gör jag det här för dig. Och jag tackar så hemskt mycket för uppmärksamheten Psykopatpodden har gett mig. Ni ger mig också mycket stöd, och genom Psykopatpodden har jag också fått ge mitt stöd till andra tjejer och kvinnor som också behöver få berätta sina historier. Så Psykopatpodden hjälper också så otroligt mycket. Jag vill tacka så hemskt mycket för det.
Ja, tack alla ni som delade med er och gjorde det här avsnittet möjligt. Både jag och Linda tror att det är viktigt att vi öppet vågar prata om det som hänt. Att vi vågar gå ut med namn och vem man är och säga att det här är inte okej. Det här har jag varit med om. Och jag tänker inte skämmas, för det är inte jag som har gjort fel. Jag heter Maria Oldenstedt och det här är Psykopatpodden. Följ oss gärna på sociala medier där vi heter just Psykopatpodden.